Här börjar Den bästa hämnden ur miniserien De rika och vackra av Caitlin Cruz, översatt av Betty Wahlund, inläst av Eva-Maria Oria för Harlequin. Boken inleds med följande introduktion av serien och författaren. Föreställ dig en ung het grek i vit uppknäppt skjorta. Det saltstänkta mörka håret, den brunbrända huden och ett leende så vitt att du bländas. Han är inte bara det snyggaste du sett utan också förkrossande charmig och oändligt rik. Detta är första delen i miniserien De rika och vackra. Caitlin Crew växte upp i närheten av New York och förälskade sig i London när hon besökte staden som tonåring. Caitlin har rest i Zimbabwe, varit på safari i Botswana och besökt små byar i Namibia. Hon drömmer också om att bo i Prag, Dublin, Paris eller på någon grekisk ö. Men att skriva om exotiska platser är i alla fall nästan lika bra som att resa dit. För tillfället bor Caitlin i Kalifornien med sin man och en skara husdjur. Kapitel 1. Kendra Connolly visste att om hon fokuserade för mycket på hur absurd och förödmjukande hela situationen var, skulle hon aldrig klara av att göra det hon måste. Det fanns ingen annan utväg. Hon var tvungen att göra det. För första gången någonsin hade hennes familj bara henne att förlita sig på. Hon hade redan dröjt sig kvar i bilen alldeles för länge där hon satt i parkeringsgaraget under Scala's Tower mitt på det hektiska centrala Manhattan. Hon hade inte mycket tid på sig innan hon behövde synas på kamerorna i hissen. Annars skulle säkerhetsvakterna som hade checkat in henne garanterat komma och leta efter henne. Här, under det nordamerikanska huvudkontoret för ett bolag som tillhörde en av världens rikaste män. Tiden gick, men trots det satt hon kvar. Hon kramade så hårt om ratten att knogarna vitnade och försökte repa mod inför den obehagliga uppgiften som väntade henne. Det gick inget vidare. Det måste finnas något annat sätt, hade hon sagt till sin pappa när de diskuterade saken. Hon hade sagt det så många gånger att det hade känts som att hon tiggde. Kendra ville verkligen inte göra det här. Men hennes pappa, Thomas P. Pond Connolly, hade i vanlig ordning varit helt oberörd. Men herregud, Kendra, hade han förebrått henne tidigare samma dag när hon en sista gång hade försökt få honom att ändra sig. Han hade lutat sig tillbaka i sin enorma läderfåtölj med händerna knäppta över en stramande golftröjan. Hennes pappa gick alltid några hål på Weeburn-golfbanan när han befann sig i familjens hus på ön i Connecticut, som varit i släktens ägo sedan slutet av 1800-talet. Du kan väl tänka på någon annan än dig själv för en gångs skull. Din bror behöver din hjälp. Det borde vara skäl nog. Kendra hade inte vågat opponera sig och säga att hon inte höll med om den bedömningen av läget. Inte rakt ut i alla fall. Tommy Jr. hade alltid ställt till med problem, men deras pappa vägrade erkänna det. För honom hade Tommy alltid varit ofelbar. När Tommy hade relegerats från varenda internatskola på hela östkusten hade deras pappa kallat honom energisk. När han hade blivit utsparkad från college, trots att pappan hade låtit bygga ett nytt bibliotek för att få honom antagen, hade det ursäktats med Connolly-släktens envishet. Hans misslyckade försök att bli entreprenör hade kostat deras pappa en förmögenhet, men sågs bara som beundransvärda ansträngningar att följa i släktens fotspår. Hans bekymmerslösa förhållningssätt till sitt uppdrag som vice vd för familjeföretaget, med ett obegränsat utgiftskonto och minimal arbetsinsats, hyllades av pappan som företagsamhet. Tommy Jr. kunde bokstavligt talat inte göra någonting fel i pappans ögon, även om han sannoliken ansträngde sig. Kendra å andra sidan hade dykt upp som en eftersläng i föräldrarnas propra men frostiga äktenskap. När Kendra föddes var Tommy 14 år och redan inne på sin femte internatskola. Hennes välbärgade föräldrar hade aldrig riktigt vetat vad de skulle göra med henne, så hon hade lämnats över till en lång rad barnskötare, vilket i och för sig hade passat henne ypperligt. Släkten Connollys nedärvda förmögenhet, som upptog så mycket av både pappans och broderns tillvaro, hade bara betytt något för henne eftersom den hade gett dem det stora huset på Connecticuts guldkust, där hon kunde krypa upp i ett.